be för dem. Idag har jag utmaningen att ta er med till Daniels kapitel 12. Så var det sagt. Men när jag har börjat titta på det så inser jag att kapitel 12 hänger ihop med kapitel 11 och 10. Det är ju som en enhet. Och så börjar man läsa det där och så börjar jag tänka, vem satte temat? Och så inser jag att jag var ju med och gjorde det. Så idag ska jag ta er med till några av de kanske mest utmanande kapitlen i Bibeln. Kapitel som har utmanat bibelläsare. Det här är komplexa, ganska kryptiska texter. Välkommen till Korskyrkan idag. Det är massor med märkliga detaljer när man läser de här kapitlerna. Och det är jättelätt att gå vilse. Man skulle behöva, alltså man kan plocka upp saker och försöka, allt mycket behöver förklaras. Och den här veckan har jag faktiskt slitit med förberedelserna. Men jag är själv delansvarig till detta. Och jag tänker att den här bibelboken som vi har läst nu ett antal söndagar efter påsk har någonting viktigt att säga. Att det går att leva bra som troende också i en miljö som inte är rakt igenom from. Daniel lever i Babylon och där lever han väl. Han är aktivt deltagande i politiken, i arbetet för stadens bästa. Och så kan vi också vara. Det går att vara troende i Sverige. Vi har vårt hemland i himlen, men här och nu är vi bosatta främlingar som verkar för Guds rike. Och idag så deltar vi aktivt i valet av goda ledare till EU-parlamentet. Men idag då så är vi i de här kapitlen. Kapitel 10, 11, 12. Men den här boken som vi har läst, den består tydligt av två delar. Kapitel 1 till 6 är fyllda av spännande berättelser. Sen kommer en helt annan del, kapitel 7 till 12, som består av drömmar och syner och framtidsvisioner. Och de här avslutande kapitlen, den andra delen, är av ett annat slag, annorlunda mot de första sex kapitlen. De skiljer sig åt ganska mycket. De första sex kapitlen är, som jag sa, fyllda av berättelser. De utspelar sig i Babylon, där Daniel och hans vänner befinner sig. Och de utspelar sig i Daniels samtid. Där och då. Det finns en historisk kontext där. Och det här är märkligt. Bibeln är, Gamla testamentet är i princip bara skrivet, grundtexten är på hebreiska. Men så är det insprängt några kapitel på arameiska. Och kapitel 2-6 är på arameiska. Det språk som de judarna som flydde eller tvingades iväg till Babylon talade. I de här första sex kapitlen så är Daniel ändå ganska lugn och samlad. Men när vi läser vidare så byter texten karaktär. Och vi får läsa om syner och drömmar. Vi får läsa om det som kommer att utspela sig i framtiden. I Israel, i hemlandet. Det är skrivet på hebreiska och Daniel, han är bekymrad och sliten. Han är skakad och skrämd av de här synerna som han får se. Och teologer har pekat på att den här andra delen av Daniels bok är ett tidigt exempel på apokalyptisk litteratur. Apokalyptiken är en genre som återkommer också i Bibeln. Uppenbarelseboken är den typen av litteratur. Där vi får höra om och läsa om kryptiska drömmar och visioner. Det kommer änglar till undsättning. Den andliga kampen beskrivs. Det är ett hårt motstånd. Så de här båda delarna av Daniels bok, de skiljer sig åt. Både i stil och innehåll. Men budskapet som löper som en röd tråd, det är att livet blir inte bara enklare. Tvärtom, det kommer att bli värre. Mörkret tilltar. Men Gud regerar. Gud kommer att triumfera över ondska och djävulskap. Trots hur det ser ut så förmedlar Daniels bok att Gud regerar över historien. Och ondskan har inte sista ordet. Gud har inte övergett världen. Gud har inte övergett dig. En dag kommer Gud att ställa allt till rätta. Så håll ut i kampen. Ge inte upp. Stå kvar. Där har du Daniels bokens liksom hälsning. Och idag så vill jag ta med då till de tre sista kapitlen. Som handlar om tillfället, tilltalet och tidens slut. Det är mina rubriker, jag vet inte hur bra de är, men så tänker jag. Tillfället, kapitel 10 ger oss en slags positionsbestämmelse. Var och när och hur, alltså var är vi? Jo, när det här börjar så befinner sig Daniel på stranden till den stora floden Tigris. När? Det ges en väldigt specifik datering. Det är den 24 dagen i första månaden. Det är det tredje året av kung Koresh. Och det som då händer är att plötsligt så dyker upp en man. En man som är klädd i linnekläder. Och nu i inledningen här så ska vi läsa några texter. Vi läser från kapitel 10. Ja, först vill jag faktiskt be för er. Herre, när vi nu går in i de här texterna, då ber jag för oss. Jag ber, tack att jag får vara innesluten i förbön. Men jag ber särskilt för var och en som nu sitter ner och lyssnar. Herre, att inte det här skulle bara bli konstigt. Utan att du på något sätt skulle tala in i våra liv om din kärlek, om din väg, om framtiden med dig. Låt evangeliet få lysa klart. Möt med oss, Herre. Kom helige ande och vägled oss i läsningen utav Guds ord. Amen. Vers 5, kapitel 10. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder, och han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som krysolit, hans ansikte som en blixt, och hans ögon som eldslågor, hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Oj, vem är det Daniel träffar där vid flodstranden? Det sägs inte vad den här mannen i linnekläder heter. Men två saker får mig att tänka, det här måste ju vara Jesus. Att Jesus dyker upp där, oväntat, oannonserad. Mannen i linnekläder beskrivs i de här texterna vara lik en människoson. Och du som har läst evangelierna, kanske särskilt Matteus evangeliet, vet att det där ordet beskriver en titeln, människosonen, använder Jesus när han talar om sig själv. Jag räknade snabbt igår och kom fram till att inte mindre än 24 gånger i Matteus evangeliet så säger Jesus om sig själv, människosonen, det är jag. Och den titeln, den personen, dyker bara upp i Daniels bok för övrigt. Det andra som får mig att tänka att det är Jesus som faktiskt oväntat dyker upp där vid flodstranden, det är att Daniels beskrivning av mannen i linnekläder är nästan identisk med Johannes beskrivning av Jesus i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Det är som att de beskriver samma. Och Johannes i Uppenbarelseboken är tydlig med att det här är Jesus. Johannes och Daniel, det är som att de är överens om vem Jesus är. Vad han gör och hur han gör. Jesus, han är densamme. Han agerar och handlar på samma sätt igår och idag och i all evighet. Hebreerbrevets författare säger att Jesus Kristus är ju densamme igår och idag och i evighet. Så jag tänker att det är mycket som pekar mot att det är Jesus själv som Daniel möter den där dagen som beskrivs i kapitel 10. Det är en mäktig och omskakande upplevelse han får vara med om där. Han är helt överväldigad. Och läser vi vidare så läser vi i vers 8. När jag såg den här mäktiga synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att jag blev likblek och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans ord. Och när jag hörde det så föll jag bedövad ner med ansiktet mot jorden. Vers 10. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Och sen sa han till mig, Daniel, du högt älskade man. Ge akt på de ord som jag talar till dig och res dig upp på fötterna. För jag har nu blivit sänd till dig. Och när han sa detta till mig så reste jag mig bävande upp. Han sa till mig, var inte rädd Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför Gud har dina ord varit hörda. Och nu har jag kommit på grund av dina ord. Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända i ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Vi hoppar till vers 18. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Och han sa, var inte rädd, du högt älskade man. Frid vare med dig, var stark. Ja, var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, tala min herre, för du har styrkt mig. Gud har hört Daniels böner. Redan från första dagen så är de hörda. Gud hör dig och mig när vi ber. Men det finns makter som står emot Gud. Och här i Daniels kapitel 10 får vi en unik inblick i den andliga världen. Och det är lockande att liksom göra lite sidospår och fördjupa oss i den andliga kampen. Men det får bli en annan gång. Jag skulle bara vilja visa på det jag noterar, att mötet med Jesus, det är överväldigande. Daniel, han sjunker ner på sina knän. Han bävar. Och det här är en helt adekvat, rimlig reaktion i mötet med en helig Gud. Men Gud agerar också helt adekvat och rimligt, som han brukar. Jesus, vad gör han? Han böjer sig ner. Det är sådan han är. När vi får se honom och han presenteras med namn, då är han ju inte mäktige herren som ska bli tjänad, utan han böjer sig ner och tjänar. Jesus böjer sig ner och så reser han upp Daniel och säger till honom, var inte rädd. Det är det Gud säger gång på gång till oss. Var inte rädd, du högt älskade. Det är det som Jesus i alla tider talar in i bävande människors hjärtan. Var inte rädd, du är högt älskad av himmelens Gud. Frid vare med dig. Och du hör ju ekot från när Jesus efter uppståndelsen kommer till dem som har stängt in sig i rädsla. Samma hälsning, samma hjärta, samma önskan att Guds kärlek skulle få nå in i oroliga människors hjärtan. Mötet med Jesus har alltid varit upplyftande, stärkande. Det strålar om Kristus. Han är full av energi och kraft. Och mötet med honom förmedlar frid och kärlek. Men när vi läser vidare i de här kapitlen så inser vi att problemen, de kommer bara att tillta. Mörkret blir allt mer kompakt. Och insprängt i allt det här mörka kommer i kapitel 11 oväntat en vers. Den är inskjuten, den här versen, som ett konstaterande mitt i alla svårigheter. Där det står, men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. De som känner Gud kan stå fasta. De kan hålla ut. Att känna Gud och hans närvaro, det styrker och stärker vårt inre. Mötet med Jesus reser oss upp och ger mod och hopp. Det är mötet med Jesus som fyller själen med frid. De som känner sin Gud kan stå fasta och hålla ut. Så kapitel 10 ger oss en slags positionering. Det här tillfället, det äger rum vid flodstranden. Det är ett möte med Jesus som Daniel får. Och när vi sen går vidare så får vi ett tilltal. Daniel blir tilltalad. När Daniel har samlat ihop sig själv så börjar mannen i linnekläder att tala med honom. Och det som följer i kapitel 11, det är en detaljerad beskrivning av framtiden. De århundraden som följer. Läs gärna det här när du kommer hem i eftermiddag. Det är inte de enklaste kapitlen, som sagt. Daniel får höra om politisk maktkamp. Han får höra om intriger, om krig, fältslag. Och inte minst får han höra om korrupta och ogudaktiga politiker, regenter. Sådana maktmänniskor som kuvar andra och tvingar igenom sin vilja. Och som vanligt så är det ju vanligt folk som hamnar i kläm och lider. Och allt tycks bara bli värre. Den här mannen i linnekläder, han ger en detaljerad förutsägelse av 350 års politiska historia. Och om vi lägger kapitel 11 jämte andra samtida, skapligt samtida historiska källor, romerska, grekiska, persiska, judiska, så är det en häpnadsväckande överensstämmelse mellan det som Daniel kapitel 11 säger och det som sen historiker, judiska, grekiska och romerska har skrivit. Och den här matchningen har gjort att vissa bibelforskare menar att Daniels bok måste ha varit skriven i efterhand. De menar att det är omöjligt att med en sån här precision förutse och beskriva framtida händelser. Alltså, det här stämmer för bra. Det måste ha varit skrivet i efterhand. Och här öppnar ju bibeltexten upp för stora frågor. Vad vet Gud om vår framtid? Vad vet Gud om världens framtid? Om ditt liv och din framtid? När vi läser Bibeln ser vi ju tydligt gång på gång att Gud är närvarande i nutiden, i samtiden. Han finns här och nu. Gud känner också vår historia. Han har alltid varit med. Det finns inget som är gömt eller fördolt för honom. Men det är ju så att gång på gång så snubblar vi på verser som hävdar och menar och säger att Gud också känner till vår framtid. Är det möjligt? Ja, säger Bibeln. Gud är en helt annan dimension, en annan division än vad vi är. Han har andra perspektiv. Gud har en plan och en dröm. Och även om vi kan tycka att vår samtid är kaotisk, så leder Gud världen och våra liv mot ett bestämt mål. Och det här är ord som har förmedlats hopp. I synnerhet i tider av oro och strid. Det här är ord som kyrkan har högaktat och värdesatt, särskilt i tider av motstånd. Och jag har tänkt i veckan när jag har sett bilder från Rafa, hör rapporter om lidande och nöd. När vi nås av nyheter om hur olika ledare agerar brutalt och sen förnekar sin skuld till allt det som händer. När vi läser och hör rapporter om klimatet. När vi hör hur vapenskramlet tilltar i världen. Och det är som att alla någonstans stämmer in och sjunger vapenindustrins lov. Då kan man på riktigt undra, vart är världen på väg? Vem vågar tala eller drömma om fred och försoning? Var finns de rösterna? Ju längre vi läser i kapitel 11, ju längre vi läser i texten, så förstår vi att vi börjar också röra oss in i framtiden. Och när vi kommer till kapitel 12 så får vi en inblick i det som ligger framför, det som hör till tidens slut. Även om det kan se ut som att ondskan får härja fritt, så säger Gud till Daniel att en dag kommer rättvisa att skipas. En dag så kommer världen att vridas rätt. Och vi läser: men på den tiden ska ditt folk bli räddat, frälst. Alla som är skrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnorna för alltid och för evigt. Daniels bok slutar med några korta rader, alltså ingen grundlig genomgång, men några korta rader om de dödas uppståndelse och sen om någon slags uppdelning eller dom. De många som sover i mullen ska vakna, och några till liv, andra till förakt och skam. Och här öppnar ju Daniels bok upp för verkligt stora frågor. Vad händer när vi dör? Hur är det egentligen med den där uppdelningen, domen? I Bibeln så är talet om den yttersta domen eller den kommande domen i grunden något positivt. Så är det. När man läser bibeltexterna så är det här laddat med ett durackord. Det är ett löfte om att rättvisa en dag ska skipas. Gud är inte likgiltig inför all orättvisa, allt lidande, utan en dag så ska Gud göra slut på all ondska och djävulskap. Och det här att Gud ska döma levande och döda, det är i grunden positivt. Men många av de bilder som vi lever med, bilderna av den här yttersta domen, när jag har bläddrat lite på nätet tänker jag att de här bilderna är egentligen inte inspirerade av bibeltexten först och främst. De speglar ju snarare konstnären eller författarens egna föreställningar. Och vi behöver göra upp med sådana här föreställningar. Det är problematiskt när vi tänker oss Gud som en hård domare som ägnar sig åt att plåga syndare. Den föreställningen finns, men sån är väl inte Gud, tänker många av oss spontant, eller hur? Och det är en korrekt reaktion. Sån är inte Gud. Jesus är varken grym eller hård. Han är inte det. Han är full av barmhärtighet och nåd. Och vi läser ju gång på gång om att, och Johannes skriver i första brevet, att Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Jesus, han kom för att rädda världen, läser vi. Och han kom för att Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Men domen är på riktigt. Det finns skäl för Guds vrede och den är rättvis och rättmätig. Och vi påminns om att hur vi lever våra liv, det spelar roll. Mina val och mina handlingar, de räknas. Och inte minst hur jag förhåller mig till Gud. Jag fastnade i det här i veckan och bläddrade faktiskt i några böcker. Bland annat i en bok som inte är särskilt gammal som heter Om Gud och allt annat. Så där hittar man ganska mycket. Skriven av Roland Spjut. Där han tecknar grunddragen av kristen tro. Det här är kanske inte strandläsning, men otroligt välskrivet. En bok värd att ha i bokhyllan och läsa i lite nu och då för den som vill påminnas eller fördjupa sig i grunddragen om kristen tro. Och jag dristar mig till lite högläsning. Roland skriver så här om just den yttersta domen vid tidens slut. Att den handlar om att en dag ska alla stå inför Guds lysande ansikte som avslöjar allt om alla. Den dagen kommer alla att förstå och inse vad de har gjort. För att ta en drastisk bild. Hur kommer Hitler att klara av att en dag träda fram i Guds ljus och på djupet inse och känna ångesten från de miljoner som gasades till döds i koncentrationslägren? Och smärtan hos alla lemlästare som dog på slagfälten. Men allvaret i domen gäller alla. Hur kommer det vara att möta sanningen om sitt eget liv? Domen handlar inte om Guds önskan att plåga och straffa. Nej, det handlar om sanningens och ljusets triumf över lögn och mörker. Domen är i grunden positiv. Gud ska återställa allt som är förvridet och skadat. Och i ett ganska lättläst men ändå grundligt resonemang så går Roland igenom fyra olika sätt att förstå de här texterna om tidens slut och det som sen följer. Och sen sammanfattar han och skriver så här, att kyrkans uppgift i allt det här är att varna för att vända Gud ryggen. Gör inte det, vänd inte Gud ryggen. Att lära känna Jesus är det bästa som kan hända dig. Han är världens ljus. Jesus är vinstlotten i livet. Vänd dig inte mot Gud. Öppna ditt hjärta för Jesus. Kyrkans uppgift är att varna för att vända Gud ryggen. Samtidigt som den ber och verkar för att alla ska bli räddade. Domen ska de och vi överlåta till Gud. Frågan som hänger i luften när vi har kommit så här långt är: hur länge dröjer det, Herre? Vers 5 i kapitel 12. När jag Daniel såg upp, se, då stod där två andra. En på flodens ena sida och en på den andra. Och en av dem sa till mannen som stod i linnekläder ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten. Parentes, i Bibelns värld och i GT så står vatten för kaos. Jesus, han står ovanför vattnet. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas. Jag hörde det men förstod inte. Åh, vad skönt. Vad skönt att det inte bara är jag som inte fattar. Bibeln är så ärlig och det är så befriande. När du inte fattar så är du i sällskap av goda människor som genom historien har stått där som fågelholkar. Likt Daniel så står vi där och undrar och frågar: what? Vi hör, men vad handlar det här om? Och de svar som Daniel får här och i de absolut sista verserna, de är minst sagt kryptiska. Och lyssna, det är som att de döljer mer än vad de avslöjar. Men budskapet som pulserar genom hela Daniels bok och i synnerhet de här sista kapitlen är att vi behöver inte oroa oss. För när det händer, när den dagen kommer, då kommer vi att förstå. Då kommer det vara uppenbart och begripligt. Men nu och tills dess så är det ganska mycket som är dunkelt, som är fördolt. Vad ska vi då göra? Daniel frågar igen: men Herre, vad blir slutet på allt det här? Och då är det som att Gud inser att här kommer vi inte jättemycket längre. Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Gå, fastna inte i spekulationer. Låt dig inte förlamas av rädsla. Låt dig inte distraheras av din nyfikenhet. Fortsätt som du gör. Fortsätt att leva i det du förstår. Lita på att Gud vet, att Gud bryr sig om. Gå vidare, Daniel. Ge inte upp. Gå, Daniel. Stanna inte kvar. Fortsätt. Gå, Daniel. Håll ut. Och bibelläsare har i alla tider noterat att Daniels bok slutar precis så som Johannes evangeliet slutar. I det första kapitlet så beskriver Johannes i sitt evangelium hur Jesus efter att han har uppstått från de döda söker upp sina lärjungar där på stranden. Inte till floden Tigris men till sjön Genesaret. Och det som händer då, det är så vackert. Han möter med dem och bland det sista som händer är att Petrus grubblar och funderar och frågar Jesus: hur kommer det att bli med Johannes? Och Jesus svarade: lägg ner det, Petrus. Vad rör det dig? Följ du mig. Gå, Petrus. Följ mig. Snegla inte på andra. Fokusera på att följa i mina fotspår. Följ mig, Johannes. Gå vidare. Ge inte upp. Och de orden har talats till människor som har stått vid vägskäl. Som har blickat ut över världen och undrat: vart är vi på väg? Hur ska det bli? I alla tider så talar Gud med oss människor. Genom Bibeln, genom historien. För att ge tröst till den som känner oro och rädsla. för att styrka och ge mod, för att lyfta upp. Och mötet med Jesus har i alla tider väckt en dröm om en framtid med Gud. Så bortom tvivlets mörka hav, bortom sitt sista andetag, så är det som att Daniel anar något av målet. Och hoppets vindar, de lyfter och bär. Guds vind blåser in i det som kan kännas helt utblåts. Och Jesus viskar genom historien: tappa inte modet. Förtvivla inte. Kom så går vi. Följ mig. Och det här ska Elin få sjunga en sång om. Jag tänkte så, man får säkra upp med sån här predikan med att det slutar med en bra sång. Nu ska Elin sjunga en sång som jag någonstans tänker krokar i, precis där vi är. Att vara en kristen, det är att vara på väg. Till oss säger Herren själv: gå. Kom, följ. Att vara kristen är att vara på väg hem. Det finns ett hem. Vi är inte där än, men vi är på väg.